Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar. Du lyssnar på andra säsongen av Ekopodden. Vid micken sitter Elvira och Stina med ett brinnande engagemang för hållbarhetsfrågor och med funderingar på att både det gröna och det sköna behövs för att vi ska kunna vända skutan i tid och segla in i det hållbara samhället. Varmt välkomna. Varsågoda, Elvira och Stina.
Hej Stina.
Hej Elvira.
Då skriver vi oktober månad och dags för podden igen.
Jajamensan. Och idag står det shopping på schemat. Och det var ju faktiskt ett önskemål som vi fick när vi träffade studenter vid Linnéuniversitetet innan sommaren. De ville att vi i podden skulle prata om konsumtion med koppling till matsvinn och till klädindustrin. Och det kommer vi göra idag. Hoppas verkligen att ni lyssnar och många andra också förstås.
Ja, det får vi hoppas.
Mm. Men du, jag måste börja med en kontrollfråga här nu Stina. Hur ofta lämnar du ditt hem utan plånbok eller bankkort?
Ja du, det skulle väl vara när jag tränar eller ute och leker med barnen kanske. Men annars så är den ju oftast med. Det känns lite som ett extra klädesplagg, så man känner sig lite naken utan den måste jag säga.
Mm, eller hur? Men jag funderar på hur ofta tar du med dig din koldioxidbudget i samma byxficka?
Ja, det är väl lite mer ovanligt. Eller aldrig skulle jag säga. Det är väl lite mer luddigt.
Precis. Du är nog inte så ovanlig Stina, utan vi ska försöka hjälpa till att avkomplicera det här i dagens avsnitt som kommer handla om konsumtion och hållbarhet. Och vi ska passa på att redan nu berätta att vi har fått hjälp med förberedelser till det här avsnittet av Paul Plascha. Han är praktikant här på vår enhet hållbarhet och strategi under hösten som en del av sina studier på Linnéuniversitetet.
Ja, det har varit väldigt lyxigt att få hjälp av honom, och han har ju också gjort en exklusiv lokal marknadsundersökning av klädbutikerna här i stan, så det kommer vi att återkomma till det resultatet.
Ja, precis. Men vi kommer att börja med att berätta om miljömålsberedningen. Den tillsattes ju av regeringen 2010 och den har till uppgift att bidra med underlag och komma med förslag till regeringen på hur vi ska nå de nationella miljömålen. Och det senaste uppdraget nu som de redovisade i våras handlade om att man vill föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion, svensk konsumtion, med ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt sätt, säger man. Ett litet nätt dokument på sådär 800 sidor.
Ja, det här fick en hel del uppmärksamhet i våras. Kan du säga något om något kortfattat om förslagen för alla som inte har läst varenda sida av de här 800?
Nej, men det handlar ju bland annat om att Sverige föreslås sätta ett mål för våra konsumtionsbaserade utsläpp och att de ska vara netto noll år 2045. Och tidigare så har våra svenska miljömål endast omfattat utsläpp som görs inom Sveriges gränser, alltså territoriella utsläpp. Men det trots att en stor del av våra utsläpp, faktiskt 60%, sker utomlands och kommer från just konsumtion. Så till exempel alla flygresor eller import av olika varor och kläder och ja, elektronik med mera som vi handlar från utrikes. Och nu handlar det liksom om helheten här utan skygglappar. Alla utsläpp som svenskarnas livsstil genererar. Det är ju liksom inte schysst att låta någon annan betala för det som vi orsakar. Lite som att ta springnota, va?
Ja, när du lägger fram det så låter det ju rimligt. Men också lite läskigt får jag säga att inte blunda för verkligheten utan verkligen ta konsekvenserna av sin konsumtion då.
Och det som är viktigt att notera är ju det här grundperspektivet att utsläppsminskningar i Sverige inte får ske på bekostnad av miljö eller hälsa i andra länder. Och därför behöver vi ju kunna följa upp de utsläpp som orsakas av just vår import. Så det här handlar ju om de globala målens odelbarhet. Alla hänger samman och inget kan gå före eller ensamt mot något annat.
Just det. Och det här dokumentet, det innehåller ju också en del statistik om konsumtionsbaserade utsläpp per inkomstgrupp, både globalt och nationellt. Och här ser vi ju då att det finns ett starkt samband mellan inkomst och växthusgasutsläpp. Och inkomst är ju oftast den viktigaste förklaringsfaktor till en enskild persons klimatavtryck. Och det här är ju ingen nyhet, utan det har vi ju vetat länge. Mm. Men det som är nytt här och som vi ska prata om, det är ju att Stockholm Environment Institute, SEI, de har tagit fram ett verktyg som hjälper till med att kartlägga hushållens konsumtionsbaserade utsläpp på kommunnivå, till och med på postnummernivå faktiskt.
Och där har vi i Kalmar kommun varit med när det här verktyget har utvecklats tillsammans med just Umeå kommun. Det här verktyget heter Konsumtionskompassen. Och precis som du sa här nu, Stina, så går det att med hjälp av den här kompassen se vilka postnummerområden som har störst klimatavtryck kopplat till olika kategorier, till exempel transporter och fordon, livsmedel, kläder och skor och flera andra. Det är faktiskt 110 olika kategorier man kan titta på där.
Ja, och vad är poängen med det då, kan man ju undra. Räcker det inte bara att veta att våra konsumtionsutsläpp är idag ungefär 8-9 ton koldioxid per år och att vi måste ner till 1 ton per år till 2050 då, enligt FNs klimatpanel?
Ja, kanske. Men utsläppsdata på lokal nivå, det är ju ändå viktigt för att vi ska kunna planera insatser och styra kommunikationen gentemot invånare då i en viss riktning. Och kanske i olika riktningar beroende på vilken grupp man vänder sig till. Så med hjälp av den här konsumtionskompassen så kan vi säga att vi lär känna våra kommuninvånare utifrån deras klimatkonsumtionsavtryck. Så därför tycker vi att kompassen är ett väldigt bra verktyg för att hjälpa oss här på lokal nivå och minska vår klimatpåverkan från just konsumtion.
Ja, jag tycker det är spännande eftersom det går att fram så lokala siffror på postnummernivå då. Men du som har kollat lite närmare på det här, kan du ge oss en bild av Kalmar kommun? Hur ser våra konsumtionsbaserade utsläpp ut då?
Nu ska vi höra här. Kalmarhushållens största fotavtryck, de kommer ju från de här tre klassiska kategorierna som vi brukar nämna i våra tidigare avsnitt, nämligen transporter, det är ungefär 40%, livsmedel och restauranger är 24% och boende och möbler är då 19%. Skillnaden är egentligen inte så stora mellan olika kommuner, men det är intressant att det är inom kommunerna som det går att se hyfsat stora lokala skillnader.
Alltså, om vi går ner på postnummernivå då, kan man tala i termer av klimathjältar och klimatbovar och vilka områden de bor? Eller är det orättvist att göra så?
Ja, som du har sagt tidigare, Stina, så är ju inkomst en förklaringsfaktor till en persons fotavtryck. Men det är ju inte den enda. Och det finns också en tydlig tätorts- och landsbygdsdimension i det hela. Så om man tittar på de totalutsläppen, alltså när vi lägger samman alla kategorier, så är de hetaste områdena, om man uttrycker det så, alltså de med störst utsläpp kopplat till konsumtion, det är Ängö, Lindö, Kvarnholmen och Funkabo. Alla ändå hyfsat centrala adresser i Kalmar tätort. Men om man istället går ner och tittar på enskilda kategorier, då ser faktiskt den här listan annorlunda ut. Då är det till exempel, om vi nu tittar på till exempel transporter, då är det Drag, Revsudden som toppar listan, följt av Påryd, Rockneby och sen Läckeby.
Ja, men det låter väl ändå rimligt kanske. Det är orter som ligger en bit ifrån stan. Jag kan tänka mig att många kanske har två bilar.
Ja, men precis, så är det säkert. Och om vi då går ytterligare ner på några olika kategorier, till exempel kläder och skor, så sticker de här områdena Vimpeltorpet, Rinkabyholm där jag är, och ett område i Ljungbyholm ut.
Mm. Ja, och då tänker jag direkt på vilka som bor där då. Kanske är det barnfamiljer. De brukar ju vara storkonsumenter av kläder och skor.
Ja, eller kanske bara shoppingglada människor överlag. Kan ju vara så också, Stina. Ja. Men så här kan man ju använda det här verktyget. Man kan titta på en kartfunktion som finns kopplat till det här. Och man kan jämföra olika områden och olika kategorier. Så ganska spännande faktiskt.
Ja, det är lite kul. Vi brukar ju också berätta om hur kommunen jobbar med det tema som vi diskuterar i respektive ekopoddenavsnitt. Så hur ligger vi till när det gäller kommunens konsumtion?
Ja, men vi ska passa på att berätta om ett ganska så stort utvecklingsarbete som pågår för fullt här nu. Som handlar om hur vi ska försöka förstå egentligen våra inköp i mycket högre utsträckning än hittills. Och då menar jag inte främst vad vi spenderar i kronor och ören, utan mer hur mycket koldioxidekvivalenter som alla våra inköp leder till.
Ja, och koldioxidekvivalenter då, för mig och alla andra som inte har stenkoll på det är alltså att man räknar om alla slags utsläpp, till exempel även metan och lustgas till koldioxid, så att olika typer av växthusgaser blir jämförbara, eller hur?
Ja, men precis. Eftersom de har så olika klimatpåverkande effekt så vill man ha en och samma tråd att kunna jämföra det med. Så det är koldioxidekvivalenter då. Mm. Sen tänkte jag fortsätta berätta om att vi har en inköpspolicy i Kalmar kommun, ett väldigt viktigt styrdokument för oss, som beskriver hur vi som kommun ska jobba med just hållbarhet och inköp. Och så komplement till det här så finns det en checklista som våra upphandlare använder sig av då, med ett antal olika kontrollfrågor. Och den här policyn och checklistan, den säger att vi ska ta hänsyn till exempel jämställdhet, antidiskriminering, sociala företag, miljö och cirkularitet, för att nämna några saker då. Och för det första så håller vi på att se över de här verktygen så att de ska bli ännu mer användarvänliga och skarpa. Det är ett samarbete mellan hållbarhetsstrateger och upphandlingsenheten. Och för det andra så har vi satsat på att köpa in ett sånt här spendanalysprogram.
Okej, det låter som att det handlar om att spendera.
Ja, det kan man säga. Och ganska mycket spenderande dessutom. Eftersom Kalmar kommun handlar produkter och tjänster för ungefär 2 miljarder varje år. Och vi har 466 avtal i vår avtalskatalog. Alltså då sådana som är upphandlade avtal. Dessutom finns det ju andra man kan handla från utöver det, om det inte är så stora summor. Och mer än 300 leverantörer i alla fall.
Oj, oj, oj. Det är ju väldigt många att hålla reda på och att samtala med.
Och det leder oss då in på det här med att skapa systematik i upphandling och inköp. Ett sånt här spendanalysverktyg, det kan man göra beräkningar dels kring ekonomi och dels kring miljöprestanda. Och nu har Kalmar kommun just anställt en avtalscontroller som ska hugga tag i det här stora detektiv- och analysarbetet. Och tanken är förstås att han ska identifiera både onödiga kostnader då i kronor och onödiga kostnader i form av miljöpåverkan eller social ohållbarhet.
Ja, det här blir väldigt intressant att se och följa det här arbetet. Vi är ju lite sena på bollen som du sa, men nu är den i rullning i alla fall. Mm. Du nämnde ju sociala företag ovanför som en punkt som Kalmar kommun vill vara med och stödja om det går. Och nu har vi ett avtal som passar in på den beskrivningen, och det är vårt avtal med tvättservice för hemtjänsten. Det sköts av Samhall.
Och du, Stina, på tal om det här med social hållbarhet och så. Det känns ändå naturligt att vi måste också i dessa shoppingsammanhang nämna Rekoringen, va? Du har ju varit i kontakt med de här som håller i det här arrangemanget på Skällby i Kalmar tätort.
Ja, det har jag. Och för de som inte vet så står ju Rekoringen då för rejäl konsumtion och finns på en massa olika orter i Sverige. Det är från Haparanda i norr till Trelleborg i söder. Och Rekoringen, det är ju ett sätt att handla lokalproducerad mat utan mellanhänder. Så producenter och konsumenter, de träffas på en bestämd plats, som i till exempel Skällby då här i Kalmar. Och så har man i förväg gjort upp beställning och betalning, oftast i en Facebookgrupp brukar det vara. Mm. Och sen när man ses då, då är det bara att leta upp den producenten som man har beställt ifrån, och så ställer man sig i kön och hämtar ut.
Mm. Och det låter som att du har testat det här, Stina.
Ja, det har jag. Rekoringen startade 2018 i Kalmar. Men jag hittade dit först under pandemin faktiskt. Och det var väldigt många andra som gjorde det, enligt John Averhäll på Rekoringen som jag har haft kontakt med. För enligt honom då så fullkomligt exploderade intresset för ekoringen under den här perioden då, under pandemin. Både för att fler producenter de letade efter nya vägar att nå sina kunder och för att allmänheten gillade det här sättet att handla då, utomhus och det var inga problem att hålla avstånd och sådär.
Mm, riktigt smart. Men du, vad kan man handla där då? Börjar man ju fundera på sen. Beskriv hur det ser ut där en myllrande rekodag.
Ja, rekokväll är det faktiskt.
Rekokväll.
Ja. Ja, men det finns ungefär 25-30 producenter på plats och lite beroende på säsong då. Och det säljs ju ägg, kött, chokladpraliner, det är grönsaker, ost, bröd kan man köpa, så det är hela kostcykeln faktiskt.
Ja, det låter härligt och gott, tänker jag. Mm. Mm. Men du sa att intresset för det här ökade under pandemin. Har det hållit i sig sedan dess också, eller?
Ja, men så där. Efter pandemin så har en del producenter gått tillbaka till sin vanliga försäljningskanal, om man säger så. Och när utbudet minskar så följer efterfrågan efter då. Så det har dalat lite, men vi får väl se om det vänder igen.
Mm. Okej. Okay. Men, och då, nu lämnar vi rekoringen här på Skälby och så förflyttar vi oss till Kvarnholmen istället. Det är ju centrala Kalmar här. Då har vår eminent praktikant Paul här gjort, som vi sa, en grundlig research. Och han har besökt hela 28 klädbutiker och en väskbutik och ställt frågor om de tar emot och om de säljer begagnade kläder. Vad som händer med varor som reklameras och produkter som inte kan säljas när säsongen är slut och så. Och han har inte besökt renodlade second hand butiker, för där förstår vi ju svaren på de här frågorna.
Just det, och av de här 29 butikerna då som han besökte så var det 4 stycken, 3 klädbutiker och en väskbutik som sålde begagnade kläder och väskor då. Mm. Och de berättade att det fanns ett väldigt stort intresse bland kunderna för att handla begagnat och att de här produkterna då, när de la ut dem så sålde de slut jättesnabbt.
Intressant alltså. Och fler butiker borde ju ändå satsa på det då, med andra ord.
Ja, men verkligen. Och nästan hälften av butikerna, de tar emot begagnade kläder. Det har du säkert sett. Ofta så är det ju en stor låda vid kassan. Och så skänks det till välgörenhet. Och flera butiker, men inte alla då, de erbjuder kunden något som tack då. Det kan vara en rabattkupong på nästa köp eller liknande.
Alltså det är ju lysande att det här blir trendigt. Kanske lite reko rent av. Att det börjar bli en norm att man tar hand om begagnade prylar snarare än att man inte gör det. Men med det sagt så kan jag inte låta bli att fundera på vad vi som kommun, om vi har någonting mer vi kan göra för att påskynda den här trendutvecklingen. Kommunens roll som initiativtagare och motor och sådär. Det skulle vara intressant att göra en uppföljare på den här marknadsundersökningen. Säg om 2 år kanske. Få se hur många butiker som då har valt att haka på, eller kanske se hur många som inte har valt att haka på trenden om återbruk. Jag tror att det ligger inom räckhåll att normen på något sätt vänder så att det kommer bli ovanligt att inte återbruka inom kanske, ja, säg 2-3 år eller något sånt.
Mm, ja, men det tror jag. Och om man får drömma lite så skulle det ju vara häftigt med ett center och samla allt det här med återbruksprodukter som en räddare för både prylar och människor, när man har hållbara arbetstillfällen, hållbara affärsmodeller och ja.
Mm, verkligen. Och där har vi ju vårt eget återbruk som vi hoppas kunde kanske bli ytterligare utvecklat på den här fronten då. Det hade varit kul. Mm. Och så passade ju in det som vi pratade inledningsvis om här, Stina, din privata koldioxidbudget. Att var och en har en plånbok med mer eller mindre pengar, det har vi ju förstått. Men vi har ju också då en, kan man säga, plånbok med koldioxid eller koldioxidekvivalenter om vi ska vara noga. Och din personliga spendermöjlighet är bara 1 ton koldioxidekvivalenter per år 2050. Alltså det är till 2050 vi ska ner till 1 ton. Och idag ligger vi ju på en 8-9 ton per person, som du sa. Så att om du väljer återbrukade produkter så kan ju den här budgeten räcka till fler produkter eller fler tjänster.
Ja, det har du ju helt rätt i. Ett annat sätt att spara både pengar och koldioxid, det är ju något som både är omdiskuterat, omtyckt av vissa, inte så omtyckt av andra. Och det är det här med dumpstring, eller dumpstring, jag vet inte hur man uttalar det.
Nej, jag vet inte riktigt heller, men det, jag tycker det är jättespännande. Ja. Det betyder ju dumpster diving, alltså att man dyker ner i en container efter saker som har kastats. Och så tar man hand om det som fortfarande går att använda. Mat och kläder, blommor, möbler, elektronik, det ligger obegripligt mycket hela saker slängda.
Ja, det är nog det mesta som man kan behöva i ett hushåll som man kan hitta där. Men om vi ska smala ner det lite då och kolla bara på livsmedel som nog trots allt är det vanligaste som folk letar efter i de här containerna. Och där har ju vi i vår research stött på Ingrid Strid som forskar vid SLU om livsmedelssystemets påverkan, miljöpåverkan med särskild inriktning mot matsvinn.
Ja, men precis. Hon verkar vara en jättespännande forskare tyckte jag. Och hon började ju själv med dumpstring för att få liksom praktisk erfarenhet av att ta sig in i forskningen. Ganska häftigt angreppssätt. Och hon menar att det är lättare att förstå varför mat slängs om man ser det med egna ögon. Så då undrar jag Justina, vad är det hon har sett och varför slängs mat egentligen?
Ja, men det första som man väl tänker på, det är ju varor som har passerat bäst före datum eller sista förbrukningsdatum. Eller frukt och grönsaker som uppenbarligen inte är så aptitliga längre, man ser att de har möglat. Men den här Ingrid Strid då, hon hittade ju flera andra anledningar till att mat slängs som inte alls har med kvaliteten på maten att göra.
Berätta.
Ja, men ett exempel då som hon nämnde, det var ju att förpackningen var smutsig eller trasig. Till exempel en trasig marmeladburk där marmeladen då har kletat ner alla andra burkar på samma flak. Men då istället för att torka av burkarna så slänger man ett helt tråg då.
Osannolikt, ja. Knasigt egentligen.
Och sen ett annat exempel, det var ju udda sortiment. Att det kanske till exempel var en kampanj med choklad med lakritssmak. Kanske inte så många som var sugna på det. Och sen när kampanjen var över, då slängdes allt det som var kvar då. Och sen ett sista exempel, det var varor som det fanns ett överutbud av då, som inte fick plats på hyllan. Där tog hon exemplet mini-mozzarella. Det kanske inte är jättemånga som använder det då har man köpt in för mycket.
Ja, och ett annat sånt här som jag tänker på, ett annat problem, det är väl just det där att en produkt i flerpack, du sa ju det, men en produkt i som sitter ihop med flera andra är dåligt, men allt det där slängs. Så ja, som en möglig apelsin i ett nät av apelsiner, eller en bucklig öl i sexpacket liksom, den kan ju fortfarande, alla de där kan ju vara drickbara. Men då med tanke på den här målsättningen som finns i Agenda 2030, målet nummer 12, hållbar konsumtion och produktion, om att vi ska halvera matsvinnet till per person i både butiks- och konsumentledet till 2030, så kan man ju tycka att de här personerna då som jobbar med eller använder sig av dumpstring, de är ju någon slags, de gör ju samhället en tjänst egentligen, eller? Men det är inte tillåtet, va?
Nej, alltså Ann Lundgren då, hon är jurist och lärare i straffrätt vid Umeå universitet. Och hon säger ju att man kan ju göra sig skyldig till både stöld, egenmäktigt förfarande och olaga intrång om den här containern då till exempel skulle vara inlåst på ett område. För det som slängs i containern, det ägs av containerföretaget.
Det känns ju som att det kanske kan bli en ändring framöver på den fronten. Men apropå vad som är lagligt eller inte då, en studie hittade vi också från SLU, Sveriges Statens Lantbruksuniversitet. Och då har man ställt frågan om det inte snarare är så att det är matsvinn i sig som borde vara olagligt. Alltså om till exempel våra kommunala miljö- och hälsoskyddsinspektörer kan bidra till minskat matsvinn genom att skriva ut föreläggen till butiker, restauranger och så som slänger för mycket. Det är ju faktiskt en väldigt intressant tanke tycker jag, även om vi inte är där riktigt än.
Nej, men vi är inte där, men tills dess så kanske vi kan ge några grönsköna tips på vägen för de som tycker att de vill konsumera mer hållbart.
Grönt och skönt tips.
Ja, såklart. Och mitt bästa tips på det här temat med hållbar shopping eller hållbar konsumtion, det är att träna upp ditt loppisöga. Du kanske får gå på några grodor först, alltså komma hem med några begagnade jeans som spricker liksom vid första användningen, eller någon annan pryl som inte riktigt ser ut på samma sätt som den gjorde när du såg den där på loppisbordet. Men med lite övning så kan detta bli helt andra överraskningar åt det positiva hållet. Så testa att handla bara begagnat, kanske en vecka eller en månad. Och då undantar man ju förstås sånt som mat och medicin och sådär. Det kan man ju inte köra begagnat. Så det är mitt tips till dig och till många andra.
Mm.
Ja, men förresten så är det också snart en dag, en speciell dag faktiskt, som heter ja, men Buy Nothing Day. Alltså den internationella köpfria dagen. Det är den sista fredagen i november, så det är ju typ en månad kvar här. Varje år, den uppmärksammas över hela världen. Den här dagen har funnits sedan 1992. Och det är en form av motrörelse till konsumtionshets och ohållbara konsumtionsmönster. Så om du använder den här dagen i år den 25 november och inte handlar någonting, så är du med där och deltar solidariskt i den här Buy Nothing Day.
Mm, som, lite som motvikt till Black Friday kanske.
Precis. Mm,
som tenderar att bli Black Week och Black Month.
Ja, det bara ökar och ökar.
Ja, ja men bra tips. Mitt tips till butiksägarna då, det är att placera ut produkter som har kort datum lite mer som snyggt och strategiskt i butiken, så de är lätta att hitta om att man kombinerar det med det andra man handlar.
Så man blir lika lockad av dem som av något annat?
Ja, för nu liksom är det ofta en sorglig blandning av alla möjliga varor på en liten undanskymd plats där i kyldisken.
Mm.
Och till konsumenterna då, så är ju mitt tips att fundera på om du verkligen behöver gräva längst bak i raden av mjölkpaket för att få det med längst datum. Alltså, vet man med sig att man kommer att dyka upp den innan några dagar, då kan man ju lämna kvar dem med längre datum till någon annan, tänker jag.
Ja, det funkar definitivt hos oss. Där går ju mjölken åt på nolltid.
Ja, samma här.
Mm. Du, innan vi lägger ner för idag nu och lite faktiskt som uppföljning på vårt förra avsnitt, det var ju valt och klimatsvalt som handlade om ja, men valet, riksdagsvalet. Och nu har vi ju haft det och nu vet vi ju. Du, då undrar jag om du skulle kunna våga dig på en mycket kort analys över den nya regeringen. De, Stina, de har ju valt att från och med 1 januari bilda ett nytt departement som ska heta Klimat- och näringslivsdepartementet. Och där är det energi- och näringsministern som är departementschef. Istället för som tidigare ett miljödepartement och ett näringsdepartement på olika håll så att säga. Vad tror du om det?
Nej, ja, men alltså, jag varken vill eller bör vara politisk. Men det blir intressant att se vart det här tar vägen. Det viktiga är att vägen fortsätter och att inte tappar fart, arbetet.
Det är helt rätt. Och ny klimatminister, var lite kul att höra. Det är i alla fall en tjej som heter Romina Pourmokhtari. Hon är 26 år, så ganska ung, och avgående ordförande för Liberalernas ungdomsförbund. Och det finns ju de som ifrågasätter just det här med hennes ungdom. Men det finns andra som menar att det är ju väldigt bra att det är en ung minister som får ansvar för klimatet, eftersom det är så många unga som ser klimatet som en ödesfråga. Jag tycker hon verkar ganska pigg faktiskt, det lilla jag har lyssnat på nyheterna.
Ja, det är mitt intryck också. Så vi får hoppas att hon får mycket att säga till om.
Mm. Igår, på tal om det här med ålder då, för igår lyssnade jag på en forskare som lite ironiskt uttryckte att planeten nu tycks åldras fortare än han själv. Lite bakvänt där.
Mm.
Men så tick-tack. Stina, nu får vi packa ihop för idag, och har du kanske något allra sista medskick?
Ja, men tänk med både hjärta och hjärna när du bestämmer hur du vill spendera dina slantar och hur du vill använda din koldioxidbudget då, som man pratar om, som du har i fickan.
Klokt som vanligt. Det blir ett schysst slut. Så tusen tack för att ni har lyssnat idag. Kontakta oss gärna på ekopodden@kalmar.se. På återhörande. Hej hej!
Hej då!
Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar.